Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herre Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus, du som är ärans kung, kom till oss och förklara din härlighet och makt och hjälp oss att följa dig i din ödmjukhet. Låt din ande förklara ordet för oss så att vi ser dig och tror på dig. Amen. Predikotext idag är den alternativa evangelietexten från Lukas evangeliets 10:e kapitel, verserna 23-24, som vi lyssnar till i Jesu namn. När de var ensamma vände sig Jesus till lärjungarna och sa: saliga är de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er, många profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det, och höra vad ni hör, men fick inte höra det. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Vi firar idag första dagen av det nya kyrkoåret. Vi firar kungens ankomst. Kyrkans år har av gammalt en pedagogisk indelning. Den första halvan av kyrkoåret är kungen i centrum. Han som vi hälsar idag. Den andra delen av kyrkoåret handlar om hur hans kyrka byggs upp att tjäna vår kung genom våra medmänniskor. Dagens evangelietext berättar om hur vår kung kom ridande på en åsna. Samma text som vi läser på palmsöndagen. Ja, vi står inför hans lidande. Vi kan tänka på den här kopplingen idag. Vår kung kom inte för att visa sin härlighet, utan han kom till förnedring. För att lida och ge sitt liv för sin kyrka. Det kommande halvåret återspeglar den verksamhet som Gud bedriver på tre sätt. Vi brukar i trosläran tala om Kristi tre ämbeten. Nämligen profet, präst och kung. Idag då vi inleder det nya året ska det här också bli vårt tema. Vår text nämner två av de här ämbetena, nämligen hans förebilder, profeterna och kungarna i Gamla testamentet. De fick se Messias Kristus i fjärran, men de hade inte förmånen att få träffa honom personligen. Det var bara två av profeterna som fick göra det, Mose och Elia, när de på förklaringsberget fick möta Jesus i hans härlighet. Då samtalade de om hans förestående bortgång, det som kan sammanfattas i ordet offer, som var prästens huvudsakliga uppgift. Och det var för den utföra den uppgiften att bli världens frälsare som Jesus kom. Många profeter och kungar ville se Jesus Kristus, men fick inte se honom med sina fysiska ögon. Jesu lärjungar fick se honom. Därför prisar Jesus dem saliga. Och vi har fått se honom, inte med våra jordiska ögon, men vi har sett honom i hans ord. Då vi läser eller hör undervisningen om honom, ser vi honom med andliga ögon, med trons ögon. Och det är också saligt, för han sa till Thomas efter sin uppståndelse: saliga är de som inte har sett, men ändå tror. När vi talar om Jesus Kristus bekänner vi att Jesus, som har gått omkring här på jorden som en människa, en sann människa, han är också Kristus, den som Gamla testamentets profeter vittnade om, och som vi känner under namnet Messias. Och det är samma namn. Kristus är det grekiska ordet för den smorde. Messias är det hebreiska ordet för den smorde. Kristus och Messias är alltså samma namn, men på två olika språk. Jesus Kristus betyder alltså Jesus den smorde. Vi kan säga att Jesus är hans personnamn och Kristus hans ämbetsnamn. De här tre ämbetena, profet, präst och kung, och särskilt de två sista, brukade invigas genom smörjelse med olja. Oljan representerar anden. Jesus blev smort i de här tre ämbetena, fast det inte skedde fysiskt med olja, som när gamla testamentets profeter smordes, eller när kungarna Saul och David blev smorda av Samuel. Jesus blev smort i den heliga anden. Nu ska vi begrunda vart och ett av de här tre ämbetena lite närmare. Kristus som profet först. Vi ska se efter vad som berättas före våra två textverser hos Lukas. I slutet av det nionde kapitlet, det här var ju alltså verser som fanns i det tionde kapitlet, verserna 23 och 24. Men i slutet av det nionde kapitlet skriver Lukas att tiden för hans upptagande var nära. Han vände sitt ansikte mot Jerusalem. Sen när vi kommer till kapitel 10 sänder han ut 70 lärjungar. Han sänder dem framför sig två och två för att predika: Guds rike är nära er. Det är det budskapet som nu också är aktuellt under advent. Herren kommer. Dessutom gav Jesus dem makt att bota sjuka och driva ut onda andar. Och det fyllde dem med sådan glädje att de kom tillbaka till Jesus och berättade om vad de hade upplevt. Men Jesus visade dem då på det allra viktigaste. Gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Där fanns den viktigaste sanningen. Det här är det budskap som Jesus sände sina lärjungar att predika. Det är samma budskap som också vi idag har fått i uppgift att predika. Åt alla människor, kanske inte i predikoform, men att säga det åt alla människor. Med ett ord, evangelium, det glada budskapet om att vi har fått en plats i himlen för Jesus skull. Evangelium sammanfattar det här budskapet. Det här är Kristi profetiska ämbetet. Han kom med ordet om frälsning. Det ordet har han anförtrott åt oss genom de heliga apostlarna som har skrivit ner det och som vi noga ska studera och lära oss. Och för att vi ska förstå det har han gett oss sin helige ande, för att påminna och förklara det för oss och behålla det. Här finns det budskap som vi nu har framför oss det närmaste halva året. Från förberedelsen nu under adventstiden, via hans födelse som ett litet barn, hans frestelser och lidande under, och döden under långfredagen, hans segerrika uppståndelse på påskdagens morgon, och hans himmelsfärd som la punkt för hans förnedringstid här på jorden. Och slutligen pingsten, då den heliga ande gav kraft åt lärjungarna att predika den uppståndne Kristus. Och anden ska vara med oss varje dag genom att ställa fram Jesus för våra ögon. Lära oss att hålla allt som han har befallt oss. Vi ska återvända till en liten intressant detalj i berättelsen om hur de 70 sändes ut. Det här är också nämligen antalet av de folkstammar som räknas upp i första Moseboks tionde kapitel. Där nämns 70 olika folkslag som utgår från Sem, Ham och Jafet. Och det här är också antalet av alla Jakobs hus som flyttade till Egypten. Det nämns i första Mosebok 46, 70 personer. Det finns en symbolisk betydelse i det här talet. För Bibeln har ju många gånger gett oss sådana här siffror som symbolisk framställning för andliga saker. Till exempel i Uppenbarelseboken så finns det väldigt många tal som har en symbolisk betydelse. Och där finns också talet 7 med. Talet 7 representerar Guds handlande med världen. Om vi tänker på hur 7 sammansätts så är det 3 plus 4. 3 är den treenige Gudens tal. 4 är världens tal. Guds handlande med världen. Och så är det gånger 10. Fullhetens tal. Fullkomligt alla dem som Gud har kallat i sitt förbund. Som vi också läste i episteltexten. Om hans kallelse och val. När Jesus gav sin slutliga missionsbefallning sa han uttryckligen: gå och gör alla folk till lärjungar. Det här som Jesus, hans apostlar, predikar ska gälla alla folk. Kristi profetiska ämbete gäller alltså alla. Och därför är det viktigt att också vi ser till att bära upp budet om Jesus till dem vi möter i våra liv. Omsätta det här profetiska ämbetet i vår tid. Och idag gäller det mer än någonsin att stå fast, att behålla det profetiska ordet och inte vika av från det fastän det föraktas av världen. Sen det andra, Kristus som präst. När vi här använder benämningen präst så måste jag först peka på att ordet egentligen står för något annat än när vi använder präst i våra kyrkor. Prästen hör egentligen till Gamla testamentet. En prästs uppgift är framförallt att offra. I Gamla testamentet hade han en särskild rättighet att gå in i templet för att bära fram offer för synden. När vi talar om präster i den lutherska kyrkan så tänker vi på herdeansvaret och på det att vara lärare i församlingen. Och därför använder vi gärna beteckningen pastor istället för präst. Den främsta av prästerna var överste prästen. Han hade som en enda människa rätt att gå in i det allra heligaste. I tabernaklet i öknen och sen i templet i Jerusalem. Han fick aldrig gå in där utan blod. Hebreerbrevet undervisar särskilt tydligt om hur Jesus är vår överste präst. Vi ska läsa ett par ställen därifrån. Först från Hebreerbrevet 7. Han måste inte bära fram offer varje dag som de andra överste prästerna. Först för egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Det här säger att Jesus Kristus en gång för alla uppfyllde den förebild som prästerna och särskilt överste prästen i Gamla testamentet utgjorde. Han offrade en gång för alla och han offrade sig själv. Och det står om det här offret i Hebreerbrevet 9. Han gick in i det allra heligaste en gång för alla. Inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod. Och vann en evig återlösning. Överste prästen i Gamla testamentet skulle en gång om året på Yom Kippur, den stora försoningsdagen, offra blod av två bockar, en för sig själv och en för folket. Men Jesus offrade sitt blod på en dag, långfredagen. Och det räcker till för alltid. En gång för alla. Efter det behövs inte mer något offer. Jesus gav sitt blod för världen, för dig och mig, för att inte våra synder skulle stänga oss ute från Guds gemenskap. Därför kan vi sjunga med Arvid Hydén en sång: se, nu är det öppet för vilka som helst att in i det helgaste gå. Ty blodet har runnit och världen är frälst. O, syndare, akta därpå. Efter Jesus behövs inte längre någon offerpräst. Men det finns en offertjänst som vi som kristna ska utföra genom att tjäna varandra. I Romarbrevet 12 skriver Paulus som en förmaning: därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och Petrus skriver sitt första brev: låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Ett andligt hus är ett namn på Jesu Kristi kyrka. Ett annat namn är Kristi kropp. Så som han är vår ställföreträdande överste präster är vi präster i hans kropp, hans kyrka. Men vi behöver inte offra för våra synder längre, för det har Jesus gjort, utan som hans tjänare i våra liv. Den gamla testamentliga prästen hade en speciell rättighet som inga andra hade. Han skulle träda fram i Guds tempel för att offra. Och det används en särskild term för det här, att komma nära. Vi får som Guds präster komma fram inför honom. Vi får komma nära Gud. Vi behöver inte stanna utanför. Vi får i Jesu namn komma fram till vår himmelske far med alla våra önskningar i bön och tacksägelse. Och vi ska en gång för Jesus skull få träda fram inför honom i härlighetens land. Då ska vi alltid vara nära honom. Då ska vi verkligen se honom i evig salighet. Slutligen det tredje. Kristus som kung. Det är det här som vi kanske mest tänker på idag. Jesus kommer ridande som en kung till Jerusalem. Men en hurdan kung är han? Sakarja skriver, han kommer ödmjuk, ridande på en åsna. Fast han kommer ödmjuk, kommer han i kraft, rättfärdig och segerrik. Han har makt, trots att det inte ser så ut. När Jesus stod inför Pilatus såg han allt annat än segerrik ut. Han kom inför honom som en fånge. Han bekände att han var en kung, fast inte av denna värld. Pilatus lät gissla honom. För sa man hudflänga. För gisslande betydde att huden slets sönder på ryggen. Han var nerblodad och han fick en krona av törne nedtryckt på sitt huvud. Så satte man på honom en purpurröd mantel. Purpur var det rikas färg. Det var ett hån. Där har vi kungen. Det var för att skymfa honom och hans anspråk på att vara en kung som han gjorde så här. Pilatus skröt med sin makt över honom. Men Jesus sa, du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan. Han som stod till synes maktlös, förnedrad och blodig, han var världens kung. Det var han som hade gett Pilatus hans makt. Han kunde ha slitit av sig sina bojor och slagit Pilatus och alla sina fiender till marken. De som stod där och ropade korsfäst. Men han var en annorlunda kung. Så var det också när han red in i Jerusalem på sin åsna. Han såg inte ut som någon kung. En kung skulle rida på en stridshäst. Men trons ögon ser honom som kungen, fast han inte visade utåt. Också lärjungarna levde i svaghet. Ända tills de kläddes i andens kraft på pingsten. De stängde in sig, de gömde sig. Men på pingsten blev det annat ljud. Då kunde Petrus träda fram och frimodigt förkunna. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till både Herre och Messias. Här frambärs ett budskap som är rotat i den allsmäktiges kraft. Nu predikades det öppet om Messias. Flera gånger nämns i evangelien att Jesus tystade ner lärjungarna. De skulle inte berätta för någon att han var Messias. För folket var inte moget då. De ville göra honom till en jordisk frälsare, en sån som de drömde om att Messias skulle vara. En som skulle slå ner romarna och göra nationen Israel stor igen. Men från pingsten predikade lärjungarna med kraft om Messias. Hans död och uppståndelse. Det budskapet skakade om världen. Vi har samma budskap till förfogande. Varför är vi så tröga, så veliga, så försagda? Vi behöver inte vara försagda. Vi är Jesu bröder, kungens bröder och systrar. Det var Jesu uppdrag att komma i saktmod. Men han har utrustat oss med kraft. Som det heter i Filipperbrevet. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Därför får vi leva som kungabarn mitt i en tid av oro, vånda och ångest. Vi väntar på kungen som ännu en gång ska komma tillbaka, då i majestät och ära. Då ska alla se honom och alla knän ska böjas. Tyvärr många till skräck och fasa. Men alla 70 folkslag och alla 144 000 tecknade som uppenbarelseboken berättar om symboliskt. Då ska de kallas in till honom i hans rike. Salig är den som ser honom redan nu i tron och får vara med honom där. Amen. Lär mig se på dig, o Jesus, än en tid i tron nu här, tills jag i din faders rike ska få se dig som du är. Amen.